Det här är Sydsvenskan.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 337. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap i studion av Fredrik Lindstrand och Kent Leon Jönsson. Hej hej!
Hej hej!
Hallå!
Max Wiman njuter av lite välförtjänt semester. Men Kent är här beväpnad till tänderna med goda argument och skarpa frågeställningar.
Äsch!
Den allsvenska guldstriden rasar vidare. Malmö FF är fortsatt 2 poäng efter Elfsborg. Och eftersom detta Elfsborg spelar hemma mot Degerfors i näst sista omgången så är det svårt att se några alternativ för MFF. Laget måste vinna borta mot Häcken. Denna grannlaga uppgift ska vi diskutera idag, liksom en massa andra saker som är relevanta för avgörandet, såsom truppbredd, skador, avstängningar och så vidare. Men vi ska börja med ett helt annat samtalsämne, nämligen VAR. Tack, Fredrik Klitte!
Yes, ja, domaren Fredrik Klitte från Lund hade en ganska tung kväll på Gamla Ullevi i måndags.
Är han verkligen från Lund? Är han från NV-Skåne någonstans? Så ja.
Ska vi slå fast det först?
Han, om han har sin domaradress i Lund så kan man få...
Ja, men jag tror inte han är born and raised.
Nej, nej. Menar du att det förklarar ett och annat?
Nej, jag förklarar det. Nej, jag lägger inga värderingar i detta. Men det är bara att vi har korrekt.
Okay. Rätt ska berätta.
Fredrik Klitte, domaradress Lund.
Ja. Den skånske domaren Fredrik Klitte hade en tung kväll på Gamla Ullevi måndags. Först så missade han Ibrahim Buharis röda kort. Varnade istället IFK Göteborgs Kolben Thorardsson. Som på ett väldigt imponerande sätt höll sina känslor i schack i halvtidsintervjun. Det var faktiskt väldigt uppfriskande och något som man nästan inte kan lyfta nog mycket. Det är alltid trevligt att se en spelare som inte sågar domaren efter ett misstag. Domarna är ju fortfarande inte på en sämre nivå än vad väldigt många allsvenska spelare är, till exempel. Det var det första stora misstaget. Sen så var det också hans på Astrid Selmani vid 1-1 målet. Och som VAR-motståndare så är det ju givetvis rätt tufft när sånt händer i det här skedet av säsongen. Och ja, vem vet vad som hade hänt om Buhari hade visats ut. Matchen hade förmodligen tagit en annan riktning, även om kamp fortfarande hade präglat den matchen, kan vi väl tänka oss. Elfsborg hade väl haft svårare att stå upp. Men jag tänkte jag skulle erbjuda några argument för, jag menar, ute på arbetsplatser och så, när det dyker upp de här varförespråkarna då som säger att nu har du väl ändå fått bevis nog för att vi inte kan hålla på så här längre. Så tänkte jag, det är inte så lätt att stå emot, men jag tänkte ge lite understöd där i alla fall. Det främsta för mig är att detta är en ideologisk fråga. Inget man ska ta efter ett enskilt domslut. Det fanns felaktiga domslut för 50 år sedan. Och det kommer fortsätta finnas även med VAR. Det har vi flera exempel på i både damerna och herrarnas VM på, ja, inte ens på det senaste året. Och Premier League är det väl någonting i stort sett varenda omgång, skulle man kunna säga. Sen om Sverige skaffade VAR så skulle vi knappast få premiumversionen av VAR. Utan vi skulle väl liksom få att det står två stycken funktionärer med varsin mobilkamera och så ska vi liksom avgöra det. Nej, nu tar jag i lite grann. Men man kan ju se på hur det har gått i Norge som har förlitat sig på samma kameror som tv-produktionen har. Och det är ju inte fullgott. Blivit långa avbrott, blivit fel. Och det blir ju också fel även med premiumkamera. Men jag tänker att det är den varianten vi får. Och det är inte säkert att det, man ska liksom vara careful what you wish for på något sätt där.
Ja, men vad ska man, för innan du fortsätter så tänkte jag bara bryta in där. För om man tar situationen med Selmanis hands till exempel, så kan man ju av tv-bilderna ana att det är hands. Men i ett läge där domslutet från början är att fria, så att säga, så är det ju väldigt svårt att med de bilderna hävda motsatsen med bestämdhet. Ja, varsågod.
Ja, och sen mitt främsta argument egentligen, jag har fler efter det också så jag var lite orolig, det är att Rättvisan trumfar inte känslorna när det kommer till fotboll. Även om det kan ju låta dumt, så tycker jag att för mycket av fotbollens själ dör med VAR. Det är inte värt det, helt enkelt. Och det finns ju en rad undersökningar som visar att VAR är någonting som fotbollspubliken inte heller vill ha. Sen så har Simon Bank tagit upp en annan aspekt. Han har tagit upp väldigt många bra aspekter av VAR-motstånd också, men som jag tyckte var lite kul, som jag tänkte att jag snor från honom, det är: vem vill se tv-bilder av en domare som står och glor på en skärm i flera minuter? Det är inte bra tv-underhållning. Och sen så finns ju också det här, var på plan drar man gränsen för VAR? Millimeterrättvisan börjar och slutar. Vad händer i situationen före? Till exempel det här röda kortet då på Buhari. Händer det någonting där kanske? Om man upptäcker det på filmen. Vad drar man gränsen för när en situation börjar? Det föregår ju fel hela tiden på en fotbollsplan. För att som det är nu, så ska det ju egentligen användas då. Tanken som VAR såldes in är ju att det ska vara de här stora besluten som ska påverkas, men så används ju inte VAR nu. Så man har ju inte liksom fått det som det är tänkt till att vara. Sen, ännu ett, jag bara kör på nu. Det kostar asmycket pengar. Pengar som kanske skulle kunna gå till ungdomssatsning istället. Jag tycker det finns viktigare saker att stoppa pengarna på. Och slutligen, ska vi prata om orättvisor, så tycker jag vi kan börja på andra ställen inom fotbollen. Till exempel varför de rika klubbarna bara blir rikare. Varför diktaturer får ta över klubbar. Varför korruption i fotbollens toppskikt bara kan fortgå. Varför tjejers förutsättningar är så mycket sämre än killars. Man kan ta tag i det först, och sen kan vi ta det där om ifall någon var offside med några centimeter eller inte.
Ja. Ja, jag har inte någon avvikande uppfattning egentligen. Jag tycker också att de känslomässiga argumenten är ju starka och är fotbollsideologiska, men samtidigt tror man lurar sig själv och tror att VAR inte kommer införas i Sverige. Det kommer det ju sannolikt göra, men kanske inte nästa säsong, inte nästa, men runt 2030 så har vi sagt att en förfinad form av VAR som är mycket billigare och går snabbare. Och det här med avbrotten och sånt, ja, det kan man ju störa sig på. Med andra sidan så, det har ju varit pyroteknik i avbrott på 20 minuter. Liksom. Det är ju också extremt störigt. Och sen kan jag också, just den här situationen, klittesituationen med den eventuella utvisningen, kan jag nog tycka att den har nog kanske till och med gått snabbare med ett VAR-beslut. Men jag är ingen varm förespråkare för VAR. Jag hatar när det blir någon slags offside rättegång med 2 millimeter och målet underkänns. Det gillar inte alls. Men man har ju kollat lite andra sporter nu sistone. Rugby-VM, där har de VAR. Där funkar det faktiskt rätt så bra, tycker jag. Men där har de också den här regeln att får du först ett gudkort och sen går du ut, och så är det ute 10 minuter, så då får du gula kortet direkt, som då Elfsborgsspelaren kanske skulle fått i så fall. Sen utreder de VAR-domar, sen kommer bara lite pip i domarens öra. Ja, men det är rött kort, eller nej, han får komma in igen. Och det är, men det är ju liksom, skiljer sig rätt mycket från fotbollsregler, men å andra sidan så har de ju en annan liksom respekt för domarna i rugby. Det är liksom, för att travestera ett uttryck, det är liksom, fotboll är mer drama kings. Och det är det man verkligen inte så i rugby, utan man respekterar besluten och allt gör mycket smidigare. Men jag tror vi lurar oss själva om vi inte ska ha VAR eller kommer för VAR. Det tror jag någon form av förfinad uppspidad variant i de här stora besluten. Men det är väl klart, kör vi på så här får man ju räkna med att domarna gör rätt stora misstag som kommer att bli synade efteråt, och folk kommer att gnälla över det och gråta en skvätt. Men det kanske tillhör fotbollen, så är det kanske. Och ändå är ju allsvenskan rätt så risig, så och trots att kanske man ska kan säga att domarna, om man ser till liksom domar som kan döma ut i FIFA-domar, så är det ändå 7-8 stycken, så att man kan rent och säga att kanske domarkvaliteten är högre än spelarkvaliteten. Mm. Om man inte visst, man gör kanske svär lite i kyrkan här, men
Men jag tycker liksom också att just det med domarnivån, alltså att domarna inte kan hävda sig internationellt, tycker jag är så klent argument.
Nej, men det är inte ett argument.
Nej, jag menar inte att du är det, men jag har hört andra så att säga, ofta från domare själva då säga det. Jag vet inte, det är väl inte fotbollens idé att vi ska producera liksom toppdomare.
Nej, vi kan inte anpassa fotboll för att vi ska vara domare.
Eftersom våra landslag får allt svårare att hävda sig, så är det kanske domarna vi ska satsa på.
Ja, precis. Vi köper liksom en sån Jonas Eriksson-tröja till nästa VM och heja.
Ja, vi menar att det har funnits liksom vissa VM när Sverige inte var med, kanske längre tillbaka i tiden, där vi i medierna har skrivit liksom långa reportage typ om Ulf Eriksson och så när han var domare. Jag tror det var VM, kan vara VM 82 eller något i den stilen.
Ja, jag minns ju Erik Fredrikssons succé VM 86 också.
Från vilken ort är han ifrån?
Tidaholm.
Ja. Måste alltid nämnas, Erik Fredriksson från Tidaholm. Ja. Men däremot så är ju mållinjeteknologi någonting jag gärna skulle se på plats redan i nästa omgång. Det finns ju på plats i flera ligor och funkar bra, smidigt och snabbt.
Ja, ja, men det är väl... Alltså, man får anpassa sig efter teknikens framgångar, landvinningar så att säga. Men man ändå får ta det med... Jag ska kanske gärna vara lite restriktiv. Mm.
Och, jag tror att det var Elf Freund, den tyska tidningen, som liknade Sverige vid gallerna i Asterix, liksom, som är uppe i Norden. Och dit har liksom den moderna fotbollen lyckats koppla ett fast greppen. Mm. Romarriket försöker ta sig in, men vi stretar emot.
Vi stretar emot, och man får ändå, det är liksom ändå fiction. I verkligheten var det inte så.
Alltså jag tänker att...
Asterix.
Ja, nej, jag skulle inte uttala mig om varken Asterix eller gallerna. Men jag tänker att om man ska införa VAR i Sverige, så måste man kanske också ta det här andra klivet som Premier League har tagit. Det vill säga att man har mycket mindre tolerans för andra avbrott i spelet. Mm. Alltså att titta på en allsvensk match idag, så har vi dels har vi ju hela pyroteknik grejen som ju i alla fall alla stormöten numera skapar någon sorts av avbrott i spelet, och sen så har vi då de ganska ofta förekommande överdrivna skadorna också som gör.
Precis.
Men som gör att det blir liksom, det blir för mycket avbrott i spelet.
Men det var nästan min känsla. Nu beror det på, jag har inga känslor investerade i något av klubbarna som spelade, och kanske det som jag retade mig nästan mest på med situationen var att kan vi inte bara spela nu? Det finns ju ingen videodomare att vänta på, och om han har ont spelaren så ont att han inte kan resa sig och gå av plan, ja, men då kan han ju inte spela vidare. Då måste man ju ta av honom med en bår, sätta igång spelet igen. Vad väntade de på egentligen?
Hur många minuter tillägg var det första? 6 minuter?
Något i den stilen.
Ja. Och avbrottet kanske var 10-12.
Mm. Men du säger Kent att det kommer 2030? Är det en,
Alltså jag kan inte sådär direkt säga ett årtal kanske, men man är nog förvånad om det inte kommer förr eller senare så att säga. Och då vill man kanske ha en mer uppdaterad teknik och jag vet ju, jag är en av få som både tittar på fotboll och hockey, men i hockey funkar det ju ändå rätt så bra, men de har ju mycket snabbare beslutsvägar i allt, så att det är kanske en dålig jämförelse, men jag tror att det kommer, men jag kan inte bestämma att det återtar sig sådär 2031 i april kanske. Ja, nej, jag vet inte.
Men Svenska Fotbollförbundet har ju numera en ordförande som har varit ganska tydlig med att han vill se VAR.
Ja.
Eller tydlig, han är ju inte tydlig i speciellt många frågor, men det här har i alla fall insinuerat att det är på gång, och att det känns som att man försöker hitta ett sätt att runda föreningsdemokratin där. Väldigt många av Sveriges största klubbar har ju faktiskt årsmötesbeslut på att man ska motverka VAR, men ja, det går säkert att rida förbi det där på något sätt. För den som verkligen vill.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com. 18 plus, regler och villkor gäller.
Vi lämnar VAR-diskussionen för den här gången och går vidare med lite mer så att säga, direkt spelrelaterade saker. Jag tänkte att vi skulle prata lite grann här inför MFF-häcken. Kanske jag hoppas att ni också är sugna på det. Mm. Annars blir det stelt. Men efter de två raka förlusterna mot Mjällby och Djurgården i somras så har MFFs defensiva resultat egentligen varit fullt tillräckligt för att toppa allsvenskan. Med undantag för första halvlek mot Göteborg så har det egentligen inte spelat någon större roll vilken formation eller vilka spelare som Henrik Rydström har ställt på banan. Det är ju inte försvarsspelet som gör att Malmö ligger steget efter Elfsborg. Samtidigt så har ju då motståndaren Häcken 12 raka vinster hemma på Bravida i allsvenskan. De har några till i kuppen. Och totalt för den allsvenska säsongen så är det alltså 13 vinster på 14 matcher. I de matcherna har de ett snitt på 3,21 gjorda mål. Så frågan här är egentligen då, vad väger tyngst? Är det allsvenskans bästa anfall eller allsvenskans starkaste försvar? Man skulle ju kunna hävda att båda de här enheterna så att säga är lite vinklippta jämfört med hur det har sett ut under säsongen. Var står de här idag? Eller i den här matchen specifikt?
Jag skulle vilja dra ner det ett hack när det kommer till Häcken då, att anfallet är väl fortfarande vass, men anfallet i Häcken är väldigt hänger väldigt mycket ihop med hur mittfältet presterar. Det är liksom mittfältet som är, som Henrik Rydström sa på träningen igår eller efter träningen igår, att det är liksom Häckens motor. Och nu saknas ju både Rygaard och Amane, så att det skulle förvåna mig om Häcken kommer vara riktigt så frejdigt som man varit på hemmaplan tidigare under säsongen, i alla fall i vissa perioder.
Nej, men det är väl bara att hålla med, det tror jag också, men samtidigt så måste man inse att de har ju, som ni båda var lite inne på, att de har ju mycket speed framåt, så kan man tänka sig matchbilder, de kommer att låta MFF ha bollinnehav lite mer än vad lag brukar ha på Hisingen och sen funka ner lite och sen använda sin speed framåt. För MFF måste ju fram, behöver inte vara stressade från start, men de behöver 3 poäng, det är ju uppenbart. Så att en lite mer kontringsmodell kanske. Och Häcken vill ju, jag pratade med Johan Hammar, MFF-killen kanske inte ska säga, men Malmö-killen i Häcken som var lite inne på det här som kommer in senare text, att just att Häcken har i det vapnet, att de är rätt så bra på att ställa om. Kanske just till skillnad från MFF.
De har ju också... Simon Gustafsson är också ett frågetecken på mittfältet där för Häcken. Jag vet, han spelade inte senast, utgick mot Molde i Europa League.
Mm. Sen ska det ju sägas att han har ju inte riktigt kommit upp i den nivån man är van att se honom i efter den här skadan som han kom tillbaka i augusti, tror jag det var. Liksom inte hållit riktigt lika hög klass där.
Nej, det har han inte, men han har ju fortfarande varit bedömts att vara tillräckligt bra för att spela från start.
Så är det. Mm.
Och när vi nu har glidit in på det här med avstängningar och skador, så finns det ju, så måste vi ju såklart väga in Elfsborg i detta också. Fredrik, du har lite mer att prata om där.
Ja, men Elfsborg har ju avstängda spelare nu då mot Degerfors, för de är den jätteduktiga innermittfältaren Baidoo. Och sen, vad ska man säga, vågar man kalla honom för supersub Abdoulaye? Är det att ta i kanske?
Jag tycker att det är super och sub.
Ja, men spelarna som riskerar missa sista omgången för dem är Holmén, Ockels, Gudjonsen, Söderberg och Kassem. Det är ju framförallt i fallen Ockels och Holmén, så vore det ju rejäla avbräck. Och i Malmö FF så är det bara Pontus Jansson som riskerar en avstängning. Det hade någonstans varit ödets ironi att han vänder hem till MFF och någonstans också styr upp det här försvarsspelet under en väldigt svår period. För jag tror att han får ju någonstans se som den här röda tråden då, även om han missar två matcher för avstängning. Men att det ändå finns en gedigen defensiv. Och det hade ju varit ödets ironi då om han skulle missa det här avgörandet. Som det är lite den visionen han någonstans har haft under våren, kan jag tänka mig, när han har gått lite skadad i England.
Men de här, så att säga, Elfsborg, de avstängningar som de riskerar, de kommer ju inte i spel förrän, alltså, det blir ju relevant först om MFF har besegrat Häcken, så att säga.
Mm.
Annars så kan de ju gå all in mot Degerfors.
Det är ju nästan lite så, man funderar lite grann på hur de tänker vid en ledning mot Degerfors, oavsett hur det går för MFF, om de faktiskt safear lite där. I MFFs situation så har man inte så mycket att välja på. Där är det ju egentligen bara att ösa på. Det gäller ju även för Jansson. Liksom. Jag tror att när matchen är igång så kommer han kommer nog inte lägga fingrarna emellan i någon situation just för det. Liksom. Nu handlar det ju om att framförallt få till en avgörande guldmatch. Det är ju vad det handlar om. Det är ju lika viktigt, om inte ännu viktigare. Det blir ju ingen guldmatch annars.
Nej. Sant.
Alltså, jag tänker med Elfsborg så är det ju också situationen med Johan Larsson. Jag vet inte, jag har inte läst så mycket efter
Göteborgsmatt. Men då har jag läst lite att deras sjukgymnast och fysioterapeut sa att inga problem. Han tycker jag nästan är deras enskilt viktigaste spelare som pådrivar. Han måste ju vara den bästa högerbacken i allsvenskan, i alla fall offensivt sett. Så måste jag göra lite mål, alltså inne i straffområdet.
Han kommer upp och skallar in.
Han gör det. Han har liksom mer än ett vapen, så att säga.
Mm.
Så att han är extremt viktig för dem.
Men att säga inga problem känns ändå lite, alltså hade det inte varit några problem så hade han inte gått ut mot Göteborg.
Nej, men problem för att spela, men det var kanske också en försiktighet. Men i sig ett knivigt läge som kanske inte man ska säga ett västkustderby eller vad man ska kalla det för. Så att, nej, men det finns kanske något som ligger och surrar i baksidan av något lår eller något sånt. Det vet man ju inte. Så att, och sen just det som har spelat Degerfors, man vet hur bra man tar Elfsborg ledning i den matchen, så är det ju över. Degerfors måste ju hålla nollan så länge som möjligt eller ta ledningen, för att annars kommer det bli 6-0 i den matchen, känns det som.
De har ju inte varit jättebra på att hålla nollan.
Nej, de har inte det.
Hittills i år.
Och de spelar liksom, de är ett bottenlag som försöker spela lite annan fotboll än man kanske ska göra i början av november, känns det som.
Sen, de har ju ett lurigt läge där i botten. Det är ju, jag tänkte mig nog att det skulle vara kört efter att de inte lyckades vinna mot Varberg, men de är 2 poäng efter Brommapojkarna, och Brommapojkarna har ett jobbigt spelschema kvar, och sen så är det kanske inte den här matchen Degerfors måste vinna egentligen, utan det är ju den avslutande hemmamatchen.
Mm.
De har en större chans.
Om vi håller oss kvar då vid Häcken MFF och tittar mer på hur MFF kommer att agera i den matchen. Vad ser du framför dig där, Fredrik?
Jag tror att man kommer försöka agera ungefär samma som mot Norrköping och samma som mot Varberg, och egentligen ganska mycket samma som man har försökt hela året. Sen så blir ju, nu är ju förutsättningarna mer tillspetsade. Det skulle ju ändå förvåna mig om man vågar ta riktigt samma risker som man gör hemma mot Varberg till exempel. Men samtidigt så bygger ju MFFs hela filosofi på att man faktiskt vågar det. Så det är väl kanske där någonstans nyckeln ligger, att man faktiskt vågar släppa loss offensiven. För det är ju de gångerna när MFF har varit bäst. Och då menar jag inte bara att man anfaller på samma sätt om och om igen som man har haft en liten tendens till som under sommaren, utan att man faktiskt försöker hitta det där Hammarby-spelet då, vilket ju är en lämplig parallell med tanke på att det är konstgräs mot ett lag som, ja, ett starkt hemmalag, även om Hammarby under andra halvan av säsongen spelar betydligt annorlunda än vad Häcken gör då. Men där man ändå, visst, man har sin grundfilosofi mycket till vänster, där har man starka offensiva vapen, men att man också kan variera, dels genom att växla ut på andra kanten, men också genom att faktiskt sätta bollen i djupled lite oftare och spela lite rakare, få en kortare väg fram till motståndarnas straffområde. 30.
Men den tendensen tycker jag man har sett lite. Man har ju sett framförallt Otto Rosengren vågar ju spela framåt mycket mer. Han slår ju på ett eller två tillslag och sitter bollen framåt. Men även Peña vågar ju, eller vågar, men han slår lite fler bollar i djupet. Och det är väl en rätt så tydlig markering också att man, om man kör materialet till höger så får man ju vad som man vill eller inte, så är det inte bara överbelastning på vänstersidan som blir viktigt, utan man har ju ett hyfsat vasst vapen på högersidan. Sen gäller det bara att sätta honom i spel lite mer, kan jag tycka. Och inför matchen nu mot Häcken, så enda funderingen är väl kanske om man ska spela med vara lite mer offensivt viktade och spela med Rosengren, eller ska man ta in LBJ, Lasse Berg Jonsson från start. Men jag tror faktiskt att man kör, jag tror nästan det blir samma startelva som mot Norrköping.
Jag tror också, just att Lasse Berg Jonssons styrka i spelvändningar och de här lite mer längre djupledsbollarna då kanske inte blir riktigt lika avgörande mot ett Häcken som förmodligen kommer ligga ganska kompakt och tätt. Det finns inte, liksom inte utrymme för den typen av bollar på samma sätt. Och Rosengren bidrar ju också med en löpkapacitet som är väldigt stor och stark, och det behöver man mot Häcken.
Precis, och sen blir det väldigt same med både LBJ och Peña på planen. De är väldigt baktunga, kan jag tycka ibland. Det tar lång tid innan bollen kommer över mittlinjen. Det ska dotas i backlinjen först.
Ja, alltså den mittfältssammansättningen har vi ju diskuterat länge och
in
ofta
absurdum.
Här. Och vi har ju liksom ja, alltså den här formationen med både Peña och Berg Jonsson kändes ju liksom som att det inte kom någon vart riktigt. Och att det kändes bättre med en sexa istället för två. Och jag tycker att de senaste matcherna har ju gett oss mer vatten på den kvarnen på något sätt. Och att liksom att ta ut Rosengren och laget nu känns ju, känns ju inte så smart.
Starkaste spelaren, skulle jag nästan vilja säga. Alltså, sen vet man ju ändå att man vet att Vecka orkar max 70 minuter. Så man vet att det kommer ju byte på viktiga spelare längre fram i liksom under matchens gång. Så att förändringar kommer det bli. Och sen kanske Lasse Berg passar jättebra om man skulle ta ledningen på Hisingen och för att bara täcka upp framför egen backlinje och kunna slå de här svepande långa bollarna som han är ganska bra på.
En helt annan spelare som vi inte har pratat om jättemycket på slutet, men som ju har redan spelat roll här i den allsvenska guldstriden, är ju faktiskt Johan Dahlin. Alltså några av de räddningarna som han gjorde mot Norrköping är jag tveksam om den 20-årige Johan Dahlin hade gjort.
Tänker du på frisparksräddningen?
Ja, frisparksräddningen och även skottet utifrån senare. Det var väl Lind som stod för båda dem, om precis. Jag inte missminner mig.
Det är kanske främst frisparksräddningen som är riktigt svår. Det vet ju du som gammal målvakt. Men hade man inte känslan för med Dahlin, det är kanske jag som minns fel, att han var lite svag på de här, om man mötte en riktigt bra frisparksskytt. Lite svårt med positioneringen och sånt. Jag tror han fick frågan om han har gjort några svettiga räddningar. Om han har haft svettet där ute. Men det tyckte jag inte, för det var bara 2 plusgrader. Lite så Dahlins sätt att skämta. Men visst, han har gjort en stor tabbe under säsongen. Och det kanske är den här Degerfors-matchen där han skulle vara lite spela alla med bollen, så att säga.
Ja.
Det är väl den matchen.
Nej, det är, och där känns det ju som att med Elfsborg, eller Göteborg Elfsborg i färskt minne, så känns det som att det kanske är ganska jämnt skägg där. Där har det ju också sett väldigt bra ut. Nu har jag namnet, det blev helt blankt för mig.
Den isländska målvakten, ja. Tänkte du på? Ja, men han dominerar. Han ser ut som en 80-talsmålvakt som går ut och plockar ner. I och för sig slog de ju väldigt många ballonginlägg, ja, i Göteborg senast mot korta spelare.
Höga inkast.
Valdimarsson.
Ja. Just det. Alltså hade Göteborg och Elfsborg bytt målvakt i den matchen, ja, så hade Göteborg vunnit. Elfsborgs, ja, båda mål, visserligen bra avslut, men inte på något sätt otagbara. skulle jag hävda.
Nej, Pontus Dahlbergs...
Det första skulle jag nog säga är... Ja, kanske inte otagbart, men snett inåt bakåt, och så kommer han direkt... Där måste ju Dahlberg göra en förflyttning till vänster så att han har första stolpen någonstans, och så kommer av, då så har han fel stödjeben och så...
Ja, men förflyttningen är... Alltså, förflyttningen, det är förflyttningen i sig som är problemet, tycker jag. Alltså, han flyttar sig... för långt. Och jag tycker också på Bernhardssons 2-1 mål att hans placering är...
Är han skymd?
Ja.
Jag kan inte skylla på det kanske.
Nej, jag tycker inte det.
Första målet är
väl... Det är bara Klitter som kan skylla på det.
Nej, men första målet är väl... Tyckte jag var mest överraskad över Fricks oväntade... Det var inte liksom buff eller en... Frik, utan det var mer liksom en finstämd gasell som avslutade.
Ja, men det känns ju som att 9 av 10 allsvenska anfallare drar första försöket på ett inspel upp på läktaren. Mm. Man lutar sig för långt bak, man får en felträff och skjuter utanför. Det är inte ett helt lätt avslut.
Nej. För jämför det med Christer Thelins avslut nu mot bortom Norrköping, så kändes det som att det kanske är lite av de bästa avsluten för en avslutare, att just det här att det blir en halvträff som går in, kändes det som.
Alltså, han har ju ett av allsvenskans pricksäkraste benskydd, så är det ju.
Ja, jo, men det är
inte
också
första gången det han träffar. Nej, precis. Alla sett det bra.
Ja.
Men det är roligt med Per Frick. Han har, det är inte så att han, vad har han gjort? 3 mål i allsvenskan.
Man har varit mycket skadad för man vill komma ihåg.
Ja, absolut. Ja.
Men han är ju den offensiva pjäsen som jag kunde känna, med den attityden som han har i den här typen av matcher, som jag kanske emellanåt lite saknat i MFF offensivt sett. Christer Thelin kan vara en ledare, men är det inte riktigt på det sättet liksom. Det är mycket klubbhjärta, mycket känslor, mycket tjata med motståndarna hela tiden och liksom kan vara en spelare som gör en dum halvful grej för att liksom få igång laget lite grann. Där spelar han en stor roll.
Men
får
man väl kanske gå tillbaka till Rosenbergs swag kvalitet så att säga, för att hitta en liknande MFF-spelare som naturligtvis är mycket bättre än Frick, men kanske Tjolla Kalle lite av den attityden också. Han tog mycket plats och han stack ut med sitt välkammade hår oavsett väder. Och lite den här, liksom, här kommer jag inställningen.
Ja, fast, ja precis. Men det känns som att han kom liksom från ett helt annat håll än Per Frick på något sätt.
Ja, det gjorde han. Det var lite mer i vår klass.
Det är inte överfullt med beröringsyt.
Nej, det är inte det.
Det var mer en Tjolak är lite mer stylad om man säger så.
Ja.
Men han har inte en lika bra mustasch.
Nej, man säger väl hela Per Frick in i modebranschen om jag inte minns alldeles fel. Har väl något klädföretag med några kompisar i Borås.
Alla har klädföretag i Borås.
Ja. Lite så är det.
Som gammal. Ja.
Nu släpper vi en ny podd. Expressen dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga. Så vad händer? Så han är död. Så vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så han sköt han nu 1 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
En annan sak då, som gäller Borås, Kent, som du eventuellt vill prata lite om. Det handlar om synen på bollinnehav.
Nej, men det är väl rätt så uppenbart att det har många pratat om under resans gång, att, och jag tror inte MFF hade ju aldrig kunnat spela här fotboll som Elfsborg spelar, kontringsfotboll på hemmaplan, 32% i bollinnehav, nu drar jag bara till en siffra, men sen tycker jag det är väldigt underhållande, men det är väldigt allt att det bara så superenkelt att värva spelare till den filosofin. Det menar, handlar om att ha en buffel i centralt och sen två snabba spelare på kanten som springer på allt och så slår man mycket på chans. Men det är väl nästan, nu vill ju alla vara någon slags mini-Barcelona i allsvenskan, men de går emot ström och det är uppfriskande på något sätt. Men att det ska leda till SM-guld, det vet vi inte om de gör, men det känns som ett underbetyg till de här possession-lagen så att säga, trots allt. För så bra är ju inte Elfsborg ändå, kan jag tycka.
Det känns ju å andra sidan som ett spelsätt som borde vara ganska enkelt att överföra på internationellt spel.
Absolut, men det har de, ja, de inte lyckats med. Jag menar, det är ju bara att ta liksom en karbonkopia på detta inför MFFs nästa höst, att i alla fall ha det som ett vapen. För att MFF har ju lite speed på kanterna trots allt.
Du räknar in Europaspelet nu?
Ja, Europaspel vet vi att det blir för MFF. Så att det
ja, men jag tänkte nästa höst.
Ja. Men
ett gruppspel, det är klart.
Inte ett gruppspel, men man ska ju trots att kvala sig dit. Och, men jag tror, ändå MFF får tänka på transferfönster i så fall. Och rent filosofiskt kanske skruva om hjärnan lite. Men i och för sig, jag gjorde en lång intervju med Rydström där han verkar rätt så medveten om att det krävs ett annat spel i Europa. Och konstigt vore annars.
Man känner ju också lite grann att han har tummat en del på sina principer här under hösten. Det har ju blivit ett resultatfokus på ett helt annat sätt.
Ja, men det är väldigt måste om man ska överleva som tränare i Malmö FF. Måste vi väl ändå säga. Jag tror det har gynnat MFF att man, det är inte så mycket spelutveckling utan det är mer poängen som räknas.
På vilket sätt har du gynnat dem? Menar du?
Ja, men att man tar fler poäng i de här typen av matcher som Hammarby borta och Davis Norrköping borta. Jag menar, Hammarby borta är väl enda matchen där man har liksom haft på ett uppenbart sätt med motståndarna i de taktiska ritningarna. Jag tror man måste ha det även mot Häcken och om det skulle bli en guldmatch mot Elfsborg måste man ändå tänka på att det är kanske ett rätt bra kontraslag vi möter.
Mm. Och precis som att Elfsborg kommer ha det, kommer ha Malmö FF i åtanke i en sån guldmatch, just att det blir två olika taktiska skolor nästan som möts. Visst, det finns ju, ja, nu tar jag upp det här ordet beröringspunkter, och det finns ju vissa gemensamma nämnare också, men det här är MFF är ett lag som verkligen vill föra matchen i en mot Elfsborg, medan Elfsborg är ett lag som absolut inte har några problem med att inte föra matchen.
Nej, de kommer säkert att bara applådera om MFF får bollen mycket och så vet de att det kommer en passning in centralt till en felvänd mittfältare och så bryter man där, så två passningar så har man en målchans.
Ja, det var ju det vi såg uppe på Borås Arena i maj också, och där då blir det liksom en känsla i MFF efteråt att men vadå, vi hade ju bollen och vi skapar ju massor och så här. Man kan lätt få den bilden av att man har gjort en bra match men haft lite otur, ja. Och att de gjorde mål på allt de hade, medan när man liksom inte riktigt tänker på att det finns en motståndare som också har en matchplan, att det är liksom, det är inte alltid bara en slump när motståndaren får in ett,
nej,
ett
men
mål
på inte heller, jag tror det blir lite så som man har sett Holland eller Nederländerna, om ni så vill, i många VM-turneringar, de har kommit hem och åkt ut i en kvartsfinal eller en semifinal, men vi spelar ju bäst. Jo, men det är ju ändå resultaten som räknas trots allt. Och det är ju inte fult att spela som Elfsborg gör. Därmed sagt, som jag var inne på tidigare, jag tror inte att typ MFF och kanske någon av Stockholmsklubbarna inte hade kunnat göra lamm med den fotbollen riktigt. Men det är synnerligen effektivt.
Var går den gränsen någonstans? Vilka klubbar kommer undan?
Jag tror att AOK hade kunnat kopiera den rakt av om de hade fått lite framgång med tanke på deras säsonger.
IFK Göteborg, absolut.
Ja, och jag tror av de här klubbarna allsvenskan så är det kanske MFF där folk hade buat på hemmaplan om det hade sett ut så här, att motståndarna hade fått dominera bollinnehavet. För att Djurgården är vi det laget kanske som jag tycker spelar ännu mest likt Elfsborg. De är inte lika kontringspräglade men ändå ganska mycket. Och i Hammarby, ja, där är man, ju så nöjd om man vinner under Stockholmsderby och är med.
Så där är ju resultatet helt underordnat.
Ja, resultatet är rätt underordnat men man känns ändå som att det finns något som ligger ändå latent där, att man vill ju ha någon titel någon gång.
En gång var 100 år. Men så det blir ju så när man sitter vid den här tiden av året, vi var inne lite på det förut, att man nu sitter vi här och analyserar potentiella matchbilder då, Häcken, MFF, för egentligen så kan man ju lite bara ta de resonemangen och kasta ut genom fönstret, för att nu, framförallt de fem sista omgångarna, så är det ju andra saker som spelar in och taktiskt analytiska poddar av, eller poddar, resonemang överlag är ju mer, egentligen mer intressanta under vår och sommaren, där man mer kan titta på en process och försöka se röda trådar och hur saker utvecklar sig. Nu handlar ju någonstans allt att ta det som man har lärt sig under året och pressa in det i några matcher och ibland kanske bara helt totalt överge det för att vinna matchen om så krävs. Och sen så kan man plocka upp det man hade nött under försäsongen, våren, sommaren, och börja jobba på nytt för att liksom växa på sikt. Men det är ju, det handlar ju om att vinna titlar, som Patrik Andersson sa, och det är ju, ingenstans är ju det viktigare än i Malmö FF, och MFF har ju genom åren varit otroligt skickliga på att se, nej, det funkar inte det vi gör här. Vi måste göra någonting annat nu för att ta den här matchen. Och liksom, i sådana lägen är ju spelare som Marcus Rosenberg då helt ovärderliga, som liksom kan se en matchbild som håller på att glida MFF ur handen och faktiskt korrigera det. På, antingen genom att ta en tackling eller att ta en löpning eller vad det kan vara. Liksom.
Eller en barsk...
En armbåge.
Ja, nej men så är det, var det som spinner vidare på lite det vi har snackat om tidigare, men det är väl det som också tycker jag, det är väl det som vi har sett under hösten, att MFF har, även om de har satt offensiva lag på banan, så har de menat tänkt lite mer defensivt. Uppställning, inställning har på något sätt varit viktigare än uppställningen, men vi pratar väl lite, vi kommer in på det här med deras bredd också. Den kan jag faktiskt tycka är lite överskattad. Jag menar, tittar nu hur det ser ut i Norrköpings match. Vilka vapen skulle de, kan de sätta in som kan förändra matchbilderna offensivt? Det är, alltså Sebastian Jörgensen känns inte som den formstarkaste spelaren. Och,
så han spelar ju med U21-laget som och det säkrade guld här.
Levicki, Sibi och Knutsson, de tre har ju suttit på bänken. Levicki kan ju tillföra något fortfarande, men utan att vara alltför taskig så är jag tveksam till att det känns som både Sibi och Knutsson i nuvarande författning kanske närmare ett bottenlag i Allsvenskan, till och med Superettan, än ett topplag i Allsvenskan. Det är väl i första hand rätt så Lasseberg Jonsson, kanske delvis Levicki, när man känner att man får in spelare som är ungefär på samma nivå eller kanske lite bättre i vissa positioner. Men det är ni har sagt förut inne, och vi har skrivit om det mycket under hösten, det här liksom att han inte har något riktigt anfallsalternativ, någon riktigt bra bortspelare om det inte funkar för Chris Thedin. Det är väl det som man hade varit en usp att ha nu.
Någonstans är det väl bredden vi har sett under hösten, för att de skadorna och de tappen man åkt på, att det som spelar nu i de senaste matcherna har varit bredden.
Ja, men precis nu när Rosengren har kommit in och så också, så har man ju sett att han har ju varit deras främsta breddspelare, som har via starka inhopp och antagligen bra träningar tagit sig in.
För man har ju, MFF har ju hanterat att Oliver Berg försvunnit, man har hanterat att Pontus Jansson missat två matcher, och det skulle man inte kunna göra utan bredd, men som det är nu så har man inte, som Kent är inne på då, jättemycket kort kvar att spela. Och sen får det också sägas att Elfsborg har ju faktiskt haft lite samma förmåga, om man tittar på matchen mot IFK Göteborg, där Thelin då byter ut sin offensiva trio med Ockels, Frick och Simon Hedlund med 20 minuter kvar, utan att Elfsborg egentligen tappar sitt anfallsspel, om de nu någonsin hade ett anfallsspel i den matchen. Men, och de har ju under säsongen också ersatt de Drejkar, Ömer och Lagerbjälke utan att egentligen plocka in några jättenamn, skulle väl vara Hedlund då, Utan då har man liksom en snubbe som Bernardsson som kommer in och stänker in en boll i, som ja, kan bli helt avgörande för vad det här SM-guldet hamnar. Så att det finns ju lite där också, får man väl säga.
Absolut, och de har väl inte, vad jag förstår, om vi nu bortser från de här avstängningarna efter det gula kort och väger in Johan Larssons eventuella skala, så har de nästan en helt frisk trupp. Och så att de kan ju mönstra sitt absolut bästa lag kanske mot en avgörande match mot MFF.
Va, men jag tänker på det här med MFFs anfallsvapen, för där känns det ju som att det de kan göra om de behöver jaga mål på slutet, det är ju egentligen att flytta upp en mittback eller två. Det är ju liksom det anfallsvapnet som finns att tillgå.
Och som om det vore 2011 igen och liksom Norling hystar upp Pontus Jansson på topp. Precis. Det vill man ju se igen.
Och det har man väl ändå gjort i den matchen med legat under. Men sen i mina ögon känns det som att Pontus Jansson är betydligt bättre bortnickaren i eget straffområde än en målnickare. Han har väl aldrig varit riktigt. Jag tror nästan Cornelius kanske rent av lite mer.
Det kanske handlar mer om att vinna dueller.
Vinna kanske då, alltså det uppstår en situation efteråt. Men tror ni att så som Niklas Mosander kan vara lite sådär dark horse i någon av de här matcherna?
Ja, alltså det är ju det.
I så fall helt enbart kanske, jag vet inte.
Det är inte alls möjligt. Han har ju väldigt, väldigt erkänt bra passningsspelare. Framförallt att kunna få upp honom till att liksom fördela bollar. Kanske inte minst i ett läge där det står 0-0 efter 65-70 minuter. Och MFF faktiskt måste känna att vi måste gå för det nu. Vi måste bli desperata. Att få in Niklas Mojsander som har ett lugn, en trygghet med bollen och kan sätta dem dit de ska. Sen så, det är ju samtidigt så. Två kontringstarka lag. Han är inte så snabb som han har varit. Så han behöver ju liksom någon avlastning i den aspekten bredvid sig.
Och då är ju Cornelius liksom den som är kanske snabbast av mittbackarna. Men han har ju sett lite misstagsbenägen ut just i passningsspel, tycker jag. Han har ju spritt bollarna kring sig rätt mycket.
Ja, det blir ju fascinerande att se om det skulle vara det scenariot som jag beskrev där då, att MFF blir desperata och måste gå för det, och hur det ser ut då. Det har man ju ganska svårt att föreställa sig egentligen. Det har varit några sekvenser under matchen under säsongen där MFF nästan har spelat med två försvarare mer eller mindre, och så ytterbackarna har gått otroligt högt och Cornelius har nästan klivit upp som en defensiv mittfältare och sen är resten där uppe i en salig röra liksom, eller i Rydströms saliga röra som egentligen är någon slags taktisk röra.
Precis,
så som de vill spela.
Precis, och Bussanello, hans position kan ju, är ju rätt flytande. Wingback, eller är han vänsterback? Att Martin Olsson mer, om man nu säger att det är en fyrbackslinje, så är det ju en väldigt, väldigt vriden åt vänster så att säga. Eller vill ni ha Bussanello som en ren wingback, eller tycker ni att han är en traditionell vänsterback som är extremt offensiv?
Ja, det är inte det typ samma sak nästan.
Lite så, men man vill gärna sätta kläder i ord.
Precis. Det ska bli spännande också att se. Det blir ju en riktig, riktig kraftmätning för MFF såklart, även om Häcken har några tunga avbräck. För att jag har lite svårt att dra några jätteslutsatser av de här två senaste matcherna, annat än att det har varit bra kamp och som Rydström själv sa, det kanske tillräckligt bra. Men Varberg, ja, avhängda. Och efter 1-0, även uppgivna, Norrköping kändes ju kanske inte supermotiverade.
Mitt emellan skulle jag säga.
Ja, men inledningsvis. Men jag vet, det känns som att Tröjstason hade en jäkla glöd. Det betyder mycket för honom att spela den här matchen. Och han har varit bra mot MFF de gångerna han har mött. Han är ju väldigt, väldigt bra. Men jag vet inte.
Och Nyman är bra. Och kan ju, alltså, så han gick ju lite. Det blev lite tomt i tanken, för han gjorde rätt många diagonallöpningar som man kanske inte såg om man kollade matchen på tv och var på plats. Men som man såg att han gjorde, man fick inte bollen, alltså inte någon välavvägd passning mot honom. Och det tyckte jag var lite konstigt, för det ändå känns som han är vapnet. Han har ju, han har, med allsvenska mått med, så har han ju den mesta man vill ha av en anfallare.
Ja, men det var, man fick inte bilden av att det var ett lag som stred för något, som nej, kämpade för en Europaplats eller försökte undvika nedflyttning. Nej, det var ju typiskt mittenlagsinsats på något
precis,
sätt.
Precis, jag tror deras inspirationsgrad hade ju byggts på om de hade typ tagit ledning och sånt, och de tyckte det var väldigt roligt att spela.
Men vad tror ni om Häckens inspirationsgrad då?
De behöver ju freda den där tredjeplatsen nu, den är ju ändå hotad.
Så det är väl lite hotad, men det är väl fyra poäng ner eller något i den stilen.
Fyra poäng till Djurgården, ja. Och de har BP i sista.
BP som kanske slåss för att överleva i och för sig. Men...
Mm. Å andra sidan kan man säga att det kanske är, det liksom, är det någon match som skulle få Häcken att tända till här nu, så är det väl kanske denna mot Malmö. För Europaspelet känns ju ganska kört. Mm. Där får de inte ens spela, liksom, har de inte ens hemmaplansfördel, så att i sina hemmamatcher. Mm.
Nej, precis. Och men de får möta Molde då, väl på torsdagen är det väl. Och...
Den ska ju likväl spelas. Ja. Och det är ju några dagar innan sista omgången. Så att, jag menar, Djurgården kommer ju gå för det. Så mycket kan man ju säga. För att nå upp till den där tredjeplatsen. Helt möjligt är det inte.
Men nej, det är inte så också. Det finns ju en hel del spelare i... Jag spekulerar vilt. Men hela spelare i Häcken som säkert vill komma ut i Europa. Och då är väl den typen av matcher som ett Molde hemma... i och för sig kanske på regntung gräsmatta. Rätt viktiga att visa upp sig på något sätt.
Jo, så är det ju. Men å andra sidan så kan man säga att den matchen borta mot Molde var också en chans att visa upp sig.
Jaja, men det
tog de inte.
Nej, men det jag förstår så blev de nästan sönderkontrade där.
Alltså, ja. Helt jo, jo det, ja. Nej, det är ju liksom...
Så att där de hade bollinnehavet.
MFF-bekantingen Magnus Wolf Ekrem som hade något av en lekstuga där.
Ja, men det är väl lite så att det är väl den typen av inhoppar som, om vi nu förutsätter att de har samma lag som de hade senast i MFF som man kanske behövt, som bara med en liksom en touch kan förändra en matchbild. Eller en frispark helst kanske. Men vem har mest löpmeter? Vecka eller Wolf Ekrem?
Ja, det är jämnt.
Jag tror att det blir Ekrem att spela längre.
Ja.
Det är det som det blir. Det är det som faller på.
Ja, ja men precis. Ekrem behöver kanske inte springa så mycket för han slår i den här bäckanpassningen på något sätt med skandinaviska måttmätt. Mm.
Avslutningsvis då. Eller Häcken MFF. Hur går det i den matchen?
1-0 till MFF.
Igen?
Ja, igen.
Det är det nya.
Mm. Det är ju egentligen sticka ut hakan tips. MFF har ju släppt in 2 mål i 4 raka matcher mot Häcken. Inte vunnit då. 2-2 matcher och sen är det 2-1 förluster, om jag inte minns fel.
Mm. Ja, senast har vi, vad kan jag säga, så har de 3 insläppta av 5 senaste, alltså MFF som senaste i Allsvenskan. Men jag tror också att det blir... Jag tror MFF får ju aldrig en bättre chans just i den här eran runt 2023 fram och tillbaka ett par år. Bättre chans kanske att vinna med Häcken borta. Med motivation och med tanke på läget i Häckens trupp. För Rygaard, jag tror att han betyder mer för Häcken kanske än vad AC gjorde för MFF. Eller ungefär på samma nivå.
Det skulle ju i så fall... Om det tipset skulle slå in så skulle det ju innebära att Häcken blir nollade på hemmaplan för första gången i år.
Mm. Mm. Vad tror du själv då?
Ja, med tanke på det...
Med tanke på min uselhet som tippare. Så.
Nej, men nu är ju Rygaard visserligen inte med. Men jag tror inte att det räcker ändå med 1 mål för Malmö om de vill vinna den här matchen. Så att jag dristar mig att... Jag är liksom inne på den linjen då att Malmös motivation måste vara så pass mycket högre. Så att står det... Jag tror att det står 1-1 och att Malmö sen gör 2-1.
Men då har du gärna satt Dahlin på en piedestal. Alltså, du tror faktiskt han släpper in ett mål.
Ja, det är ju fortfarande... Alltså,
han kan inte göra någonting på det.
Det är fortfarande konstgräs. Och jag är inte helt övertygad om MFFs försvarsspel på det underlaget alla gånger.
Nej, nej, det är väl klart att de har släppt till dem även på gräs mot Varberg, släppte de igen till 2-3 rätt så feta chanser. Så att, men jag tror att det gäller att hitta den här balansen på de spelarna precis framför de centrala mittfältarna som ska skydda den här backlinjen. Det kommer ju bli A och O, men det blir det ju alltid när MFF spelar det här spelet.
Så länge så ska vi klura på hur man tar sig an den här matchen ur ett rent journalistiskt perspektiv. När man ska rapportera om slutsignalen, oavsett hur det går uppe på Bravida Arena, så spelar ju faktiskt MFF före Elfsborg. Och ja, allt som sägs på presskonferensen efter MFFs match är ju egentligen ogiltigt några timmar senare.
Undantaget är väl om MFF vinner.
Ja, precis. Ja, men då blir det hyggligt, ja. Hyggligt användbart i alla fall. Så att... skänk oss en tanke, vill jag få säga. Nej, men det, ja, blir en omtumlande söndag. Det kan jag vara säker på i alla fall.
Vi återkommer inför den sista omgången. Det hade ju varit trevligt om den gällde någonting, kan jag känna, rent arbetsmässigt. Annars blir det en lång och svår... svår vecka.
Tror ni det kommer att vara så att det kommer att vara MFF-ar som är benägna att sälja sina biljetter i så fall till Boråsmänniskor?
Jag vet inte. Alltså då har ju i så fall, i det scenariot så har ju de redan firat guldet på hemmaplan.
Mm. Och så. De är rätt svårflört, alla känns det som. I och för sig, Borås är inte en gigantisk metropol, men ändå känns hyfsat svårflörtarna.
Ja. Ja, å andra sidan så sa ju Hans Cavalli att det som utlyser karnevalstämning i Borås är att jaha, i Malmö. Så att de borde ju vallfärda med det. Men det är vår tanke. Vi får väl se.
Ja.
Det här har varit avsnitt nummer 337 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog, jag har ett sällskap av Fredrik Lindstrand och Kent Leon Jönsson, och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss, hej hej!
Hej, hej.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.